Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag som har gjort det här programmet och producerat det, jag heter Ann Sandin Lindgren. För det här programmet kommer att bli en föreläsning från Tyresö slott. Nästan varje vår har vi varit på Tyresö slott där man har Tyresö historiedag. Och det är någonting som skedde i år, fredag den 16 maj, och då var det för lärare egentligen som skulle komma hit och få lite mer historia. Det är Mats Fält från Tyresö kommun som i samarbete med Södertörns högskola anordnar den här dagen. Och det har varit så många år. Och då brukar vi åka dit och banda de här föredragen så att ni lyssnare på Tyresöstudion också kan få höra på dem. Och nu tänkte jag att ni skulle få höra på en kille som heter Jonas Lindvall. Han är intendent på Livrustkammaren. Och honom lyckades jag träffa innan han började sitt föredrag så han får presentera sig lite. Ja, nu börjar ett nytt bandat föredrag här på Tyresöradion. Vem har jag här?
Jag heter Jonas Lindvall, intendent på Livrustkammaren.
Ja, och vad kommer det här föredraget handla om?
Det kommer framförallt handla om vår nya utställning, Slaget om Europa, kriget och konsten under 30-åriga kriget.
Det är fantastiskt. Har du varit här ute i Tyresö förut?
Personligen har jag varit här en gång tidigare, faktiskt, ja. På just Tyresö slott.
Och har du massa koll på det här slottet och allting som finns här? Du kommer säkert få den frågan sen.
Ja, det är det här jag är lite orolig för. Jag vet att Oxenstierna är inblandad på något sätt här. Oxenstierna kan jag lite om, men det här slottet absolut inte speciellt mycket.
Nej. För är det inte så när man håller på med någonting att man kan inte vara bäst på allt?
Nej, så är det ju. Det ska alla komma ihåg. Det kan man inte vara. Nej.
Och här har du fullt med historielärare som kan dela av det här. Och många är väldigt intresserade av ditt föredrag.
Ja, det hoppas jag. Mm. Det ska bli väldigt kul att prata här faktiskt.
Mm, kul. Tack så mycket, Jonas. Ja, så nu är det alltså dags för Jonas att börja sin föreläsning. Och som ni förstår, ni som har lyssnat på flera föredrag, så finns det inga bilder när man lyssnar på radio. Så det visas ju och refereras till bilder som ni kanske inte har sett. Men då kan ni ju faktiskt gå på utställningen och se dem på Livrustkammaren.
Jättekul att vara här ska jag säga också. Och jag är inte bara han, utan jag heter Jonas Lindvall. Intendent på Livrustkammaren, som det så vackert heter. Och det är ju så tyvärr, vi har den här typen av konstiga titlar i museivärlden, intendent. Det är ingen som förstår vad det betyder överhuvudtaget egentligen. Högste chefen heter överintendenten. Så det låter lite som det är smurfbyn som inte rör på sig när vi är ute och pratar. Så, åh nej, det kommer gamla smurfen. Men som sagt, och jag ska prata lite med er om ett utställningsprojekt. Slaget om Europa. En liten utställning som står på Livrustkammaren just nu. Jag kan ju säga också vad jag jobbar med, eftersom nu när jag sa det här med intendent. Vad gör en sån? Jo, som intendent på Livrustkammaren så jobbar jag framförallt med den publika verksamheten där. Vi jobbar med skolan, vi jobbar med barn- och ungdomsverksamhet. Jag projektleder utställningarna. Allt publikt. Och sen så står jag också faktiskt för innehållet i våra sociala media också. Vissa kände till det. Men just i det här fallet är jag här för att jag var projektledare för den här utställningen. Slaget om Europa också. Men när vi ändå är inne på det här konstiga museiväsendet så tänker jag dra en liten snabbis kring det också. För mina chefer vill alltid att det ska göras. Vi är ju en del av museimyndigheten. Statliga museimyndigheten, Statens historiska museer. Och det är idag kanske Sveriges största museimyndighet. Sammanlagt har vi ungefär 400 anställda. Bara då hälften inte är i museiverksamheten. Den hälften är i det som vi kallar för uppdragsverksamheten. Och det är arkeologerna, alltså de fältarkeologerna, uppdragsverksamhet. Som är helt, de drar in sina egna inkomster. Vi andra, vi hämtar hem pengarna från kulturdepartementet egentligen. Och vad är då Statens historiska museer? Jo, det vi jobbar med där, det är ju att vi förvaltar de här samlingarna. Vi vårdar, bevarar, vi ska ge upplevelser och kunskaper kring kulturarvet som vi förvaltar. Och det kulturarv som vi förvaltar i Statens historiska museer, det är de här samlingarna. I det här fallet då presenterade som museer. Det är Hallwylska museet, Det stora historiska museet, ekonomiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott, Tumba bruksmuseum och ny i paletten måste man väl ändå säga, Sveriges museum om förintelsen som är med. Det är det vi gör här egentligen. Men vi ska fokusera på Livrustkammaren. Och jag brukar alltid berätta lite om det också. För att det är bra för man förstår vad det är för material vi har att jobba med när vi gör den här typen av utställningar. Livrustkammaren är ju i sig ett ganska konstigt namn överhuvudtaget. Det betyder helt enkelt att det är kungens personliga vapenförråd. Liv står för kungen, rust, rustningar, kammare, rum. Egentligen. Liv, rust, kammare. Alla sådana ord som jag har liv i början har någon gång haft någonting med kungen att göra. Livvakter känner ju alla till idag, liksom de som vaktar viktiga människor. Det var kungens vakter ursprungligen. Livhäst, livmedikus. Det enda kanske inte är livegen, kanske inte hör till det. Man är rösta. Men ursprunget här är då Gustav Vasas vapenförråd. Hans livrustkammare. De äldsta delarna av samlingen är från den tiden. Men på 1600-talet, under det som ibland brukar kallas för Sveriges stormaktstid, så ändrar man karaktär på det här vapenförrådet. Man börjar peta in lite andra saker än rustningar och vapen där. Och så börjar man bjuda in folk att komma och kolla på de grejerna. Och så skulle de bli lyckliga av upplevelsen och sen gå därifrån. Och det låter ju väldigt mycket som ett museum, eller hur? Så därför skryter vi på Livrustkammaren och säger att det är Sveriges äldsta museum. Vi räknar våra aner från 1628. För då väljer den där farbrorn på tavlan, Gustav II Adolf, att placera två dräkter som han haft på sig under sitt polska fälttåg på 1620-talet. Att placera dem i kammaren till evig åminnelse, som man uttrycker det. Och det där blir då grunden. Sen har de över tid fyllt på den här samlingen med en mängd olika typer av material. Det finns inte längre bara rustningar och vapen i Livrustkammarsamlingen, utan det finns kläder, det finns vagnar, det finns alla möjliga saker. Det som är speciellt dock, det som skiljer Livrustkammaren från nästan alla andra museisamlingar är att här finns ingenting som är hittat. Alltså, med det menar jag, det ligger ingen aktiv forskning bakom insamlandet av föremålen. Utan det som finns i Livrustkammarsamlingen, det är mångt och mycket sånt som kungarna själva eller kretsen absolut närmast kungarna har valt att placera i rustkammarsamlingen. Och det här förstår ju ni intelligenta människor direkt vad det innebär. Vi är ju ett museum som ska berätta om Sveriges kungars historia. Men föremålen har Sveriges kungars historia, eller själva, valt ut. Ja. Och det här när vi gör utställningen, vi säger att du skulle göra en utställning om dig själv. Det är inte alla grejer du skulle ha med i den. Så. Det gör inte samlingen mindre intressant, snarare tvärtom. Men det är lite bakgrunden till oss då. Statens historiska museer, Livrustkammaren. En ganska sluten samling som vi jobbar med. Vi har en acquisition på ungefär 4 föremål om året. Som kommer in nya till samlingen. I modern tid så har de större liksom föremålsinsläppen, om vi ska kalla det för, kommit i samband med kungligheters död. För då gör man från husgerådskammaren ett urval som man erbjuder då till Livrustkammaren. Men det vi ska fokusera på nu, det är det här. 30-åriga kriget. Ett litet utställningsprojekt. En utställning som idag är i Livrustkammaren. Bakgrunden till den här, det är ett betydligt större projekt som heter Bellum et Artes. Kriget och konsten. Ett stort europeiskt samarbetsprojekt som behandlar just den här perioden, 30-åriga kriget. Med utgångspunkt på hur 30-åriga kriget egentligen påverkade konsten och konstuttryck i Europa. Det är ett flertal institutioner som är med i den här. Det har varit stora utställningar runt om i Europa under temat Bellum et Artes. Den senaste stora var på House of European History i Bryssel. Där Livrustkammaren också då lämnade ut några föremål egentligen. Det leds av Staatliche Kunstsammlungen Dresden och Leibniz Institut. De är drivande i det här och håller på. Och det pågår fortfarande olika utställningsprojekt kring just det här Bellum et Artes. Har ni möjligheten att åka till Tjeckien i sommar så... Nu kommer jag inte ihåg vilken ort det här var i. Men där finns en fantastisk utställningsidé som behandlar fyrverkerier under 30-åriga kriget. Den funderar jag själv på att åka till. Hur kan de liksom göra en utställning om fyrverkerier? Men just då, slaget om Europa, det är Livrustkammarens bidrag i det här projektet, kan vi säga. Och vad handlar det hela om då? Jo, det här, det 30-åriga kriget. Nu kommer det komma lite film. Den här har jag skyndat på. Men det här visar ganska bra på en sak. Vi kan bara kika lite snabbt på den. Det ni ser här är ju då olika trupprörelser egentligen under 30-åriga kriget. Under 30 år vandrar arméerna fram och tillbaka över Europa. Och det är det här man nu börjar förstå, tycker jag, när man ser det här ändå, är vilken enorm effekt det här måste ha haft på Europa under den här tiden. Vid den här tiden så är det också, man har ju idén om att kriget ska föda sig självt. Startskottet är ju då 1618. Den så kallade defenestreringen i Prag brukar ju pekas ut som det. I grunden ligger en form av religionskonflikt mellan protestanter och katoliker. Men framför allt så handlar det nog om makten i Europa. Och att hur mycket makt ska den tysk-romerske kejsaren egentligen ha? Och efter de här 30 åren, efter att de är slut, så har nog Europas karta helt ritats om. Och vi sitter med det systemet av stadsstater som vi har idag, i princip, skulle jag säga. Så det här har ju då haft en enorm påverkan på Europa under den här perioden. Också konsten, och det är det vi ska ge oss in på snart här. Stora vinnaren i kriget, nu tog vi slut där. 30 år av kriget, ja. 30 år av kaos i Europa, det har varit en krutdurk. Europa har väntat länge på att det här går loss. Även i samtiden så känner man att någonting kommer att hända. Även samtiden ser det här som en helhet, kan jag säga. Även fast det i sig är en flera olika konflikter som hela tiden knoppas på varandra och sådär. Men som en helhet. Och det här med att kriget föder sig självt, det ska jag försöka förklara för er. För att istället för det som vi har idag, när man har så här enorma logistiklinjer som går fram till frontlinjer, arméer och så vidare, så var det så att armén skulle fixa sin egen mat helt enkelt. Så att de här legoarméerna som vandrar fram och bak över Europa, de plundrar ju. De tar ju det de behöver där de är framme. Och den här idén är också bakgrunden till varför kriget pågår så enormt länge, 30 år. För att om vi säger att du är legosoldat, ja, då har jag betalat det. Då säger jag till dig att du får betalt när freden kommer, för jag har inte pengar just nu. Ja, du går på det. Så här, man vet om det. Men så känner man att nu börjar komma ett moment i det här kriget där det kanske är läge för en fredsförhandling ändå. Men då inser man att fan, jag har inte råd att betala dig. Nu är radio här, så nu svor jag, det var ju dumt. Men och istället fortsätter man att kriga. För det absolut sista de här furstarna vill ha, det är att ha sig de här legohärarna på sina egna territorium när freden kommer. För då ska de ha betalt också. Under tiden så föder kriget sig självt då. Man tar det man behöver. Och det är ett enormt lidande som egentligen drabbar Europa under den här tiden. Man har gjort beräkningar när det gäller Tyskland i området. Att ungefär en tredjedel av befolkningen strök med i det här sammanhanget. Och jämför man krig så kan jag säga så här. Det är nog det svåraste trauma krig som man har haft i Europa. Om man bortser från de båda världskrigen under 1900-talet, så är det det, 30-åriga kriget. Och i den här utställningen, så, alltså den heter ju Bellum et Artes-projektet, kriget och konsten i underrubrik i utställningen. Så att vad vi försöker visa här är att kriget och konsten är två sidor av samma mynt i det här fallet. Så att vi har en krigsdel, naturligtvis, där vi då visar upp bland annat då krigsmateriel som finns i Livrustkammarsamlingen från 30-åriga kriget. Och en av anledningarna till att vi tyckte att det var vettigt för oss att göra det här i Livrustkammaren, det är också det att alltså, när Gustav II Adolf landstiger 1630, då har kriget pågått i 12 år redan. Och ofta liksom i svensk historieskrivning så startar på något sätt 30-åriga kriget med Gustav II Adolf. Men det har ju redan pågått. Så vi kände att ja, men det här är en utmärkt idé för oss att ge ett mer europeiskt perspektiv också på det här kriget. Och Sverige är ju en av de stora vinnarna efter det här kriget också, ska man komma ihåg. Så att när vi läser i våra historieböcker så är det en viss vinkling på det här hela tiden, som kanske inte är samma som Europa. när vi var nere och hälsade på våra kollegor bland annat i House of European History, när de gjorde utställningarna, så sa de att de hade fruktansvärt svårt att få tag på krigsmateriel, om man ska säga, från 30-åriga kriget. Svärd, musköter och liknande. Och själv stod vi där som fågelholkade. Vadå? Vi har ju massor. För att det, där har det förstörts. Men här, här har det sparats på i kyrkor, i rustkammare, på olika slott och liknande. Så det finns kvar som minnen från 30-åriga kriget. När man gör den här typen av utställning också med tema konst och krig, det är svårt att göra krigsutställningar på ett smakfullt sätt, om man uttrycker sig så. Och det kan lätt bli bara liksom en upprepning av vapen och så vidare. Så här, snygga vapen, vackra vapen och så vidare. Men vi ville också verkligen få med det här med det lidande som drabbat kontinenten under den här tiden. Och då finns det ju bra beskrivningar från samtiden i dels konstverk med kopparstick och liknande. Här har ni två exempel från konstnären som heter Jacques Callot, som gav ut en stor skrift under den här perioden faktiskt, som hette just Krigets olyckor och elände. Och det ni ser här är ju dels då en plundringsscen där man då, kriget föder sig själv, man tar det man behöver. Här den ovanbilden, det är en form av bestraffning egentligen. Man genomför en decimering i trupperna egentligen. De har gjort någonting som befälen inte uppskattar. Och då tar man ut var tionde av truppen och hänger. Slumpvis. För att ett sätt att hålla disciplinen i de här legoherrarna också. Den här utställningen också, Slaget om Europa, den gav oss också möjlighet rent så här, lite fult in-house-tänk också, att visa upp vissa saker som vi vet att våra besökare hade saknat. Vi byggde nyligen om vår stora basutställning i Livrustkammaren. Det gjorde vi för 2019 egentligen. Och i samband med det så kastade vi lite ut barnet med badvattnet. Vi upptäckte när vi stod med vår nya bas här, men vad har hänt med Gustav II Adolf och hans blodiga skjortor? Som skolbarn efter skolbarn efter skolbarn har varit där och tittat på egentligen. Nej, de fick vi inte plats med. Så att, och det har vi många besökare som har klagat på också. Så, men varför ser man inte det här då? För det är ju en viktig del i Livrustkammarsamlingen. De här stora, vad ska jag säga, nationella, eller föremålen kopplade till den stora nationella svenska historieskrivningen som vi ändå har där. Men det här gav oss en möjlighet att ställa ut bland annat en av de blodiga skjortorna från Lützen 1632. Ska jag säga, om man nu, jag bara tog det som självklart att alla ser direkt vad det här är. Men det är ju så, 1630 går Sverige in i 30-åriga kriget. Gustav II Adolf går in som ledare för den protestantiska sidan i det här. Och ses lite som en hjälte, eller i alla fall i propagandan som man pumpar ut över Europa. Nu kommer han, lejonet från Norden, Guds utsände. Nu får ni passa er. Men det vet ju vi så här i efterhand att Gud inte hjälpte honom speciellt länge, utan han dör ju 1632 vid slaget vid Lützen. Och jag brukar, när jag pratar just om de här slagen under den här perioden, då brukar jag beskriva, vet du, slagen under 30-åriga kriget som stora huliganslagsmål egentligen. Ni har en sida som ställer upp sig, de kanske har någon liten markering som visar vilka de är. De ställer upp sig på andra sidan, de har också en liten markering som visar vilka de är. Och så går man emot varandra, skriker, tjoar, skjuter, alltihopa för att försöka skrämma den andra sidan först. För den sidan som viker av först kommer förlora. För då mejar man ner dem bakifrån, helt enkelt. Vad som sker här vid Lützen 1632, det är att den svenska sidan börjar svikta i mitten. Gustav II Adolf märker det och ska rida dit och stärka upp mitten tillsammans med Smålands rytteri. Och här går någonting fel. Han kommer för långt fram. Stående orden i alla arméer, det är ju skjut chefen först. Och det gör man. Man träffar Gustav II Adolf och man skriker ut, det här kommer en förnäm herre, han har fina kläder på sig. Det här kommer en förnäm herre, skjut på honom, en kula träffar honom i armbågen. Kulan går in i hans häst också, han kan inte kontrollera det här överhuvudtaget. Hans livvakter kan vi väl kalla honom för, försöker föra honom i säkerhet. Men rider åt fel håll. Så man kommer ännu djupare bland fienden egentligen. Till sist klarar man inte av att hålla kvar honom i sadeln, han dimper ner i leran i Lützen. Sen när svenska armén hittar honom efter slaget, då är han i princip naken. Fienden har plundrat kroppen på allt. Man har tagit av de kläderna, den han har på sig är de här linneskjortorna och ett par strumpor som idag förvaras i Livrustkammaren. Resten har man skickat till hans fiende, kejsaren i Wien. Och gissa vad kejsaren i Wien gör med Gustav II Adolfs kläder. Han ställer ut dem i sin rustkammare, arsenalen i Wien. Så att det här är lite av en sån här personlig favorit som vi faktiskt har med i utställningen igen, vilket vi är väldigt tacksamma för att vi kunde klara av. Här har vi en annan av mina favoriter egentligen. Det här är en sån här älghudskyller, en läderrustning som då skyddar kroppen mot splitter och till viss del skärsår skulle jag säga. Och det som är roligt med den här är att läderrustningen kanske man har sett, men här har vi en väldigt vackert broderad kyller. Tillhört en officer som heter Erik Sop från Västgötalytteri. Och de här, det tänker man inte på egentligen, men de är liksom vackert utformade. Det är blått sidenfoder på baksidan på den här också. Men det är ena delen av myntet, kriget som vi försöker att visa upp här i den utställningen. Sen har vi mittpunkten när det gäller Bellemetarte, så det är konstnärerna. För det är det här handlar om i det stora projektet. Vad händer med konsten under Europa här? Ett enormt lidande drabbar den, men samtidigt så blomstrar konsten. Några av liksom de mest kända konstnärer var verksamma under 30-åriga kriget. Och det här är en av Sveriges mest kända konstnärer, Ehrenstrahl, den svenska målerikonstens fader, säger man. Som kommer hit till Sverige vid den här tiden för porträttmåleri. Och startar skola i Sverige egentligen för flera målare som sen går vidare. Här har vi exempel på konstverk som vi känner igen. Egentligen Ehrenstrahl. Ja, här har vi faktiskt annat. Och anledningen till att de här konstnärerna åker runt, det är ju dels, det kan jag ta lite längre fram. Men det är ju typ, det har Ehrenstrahl här, Heinrich Mönchhoven och Jakob Hofnagel som namn, som några. I det här stora samarbetsprojektet Bellemetarte, en av finesserna i det här är att det är en mängd olika institutioner. Man har också byggt upp en databas i det här, där de här institutionerna har fört in de här konstnärerna. Hur man då kan, med information, hur de rörde sig över Europa egentligen. Och det här kan vi då ha interaktiva mediestationer på. Det lät ju väldigt modernt just det där när jag sa det, interaktiv mediestation. Där man då kan undersöka konstnärerna, hur rör de sig över Europa. Välja ut den här, nu är all information på tyska just här, men i utställningen är jag faktiskt på svenska och engelska. Och följa hur de rör sig. Anledningen till att de rör sig över hela Europa, det kan finnas flera egentligen. Framförallt är ju naturligtvis hur kriget böljar fram och tillbaka. Man flyr, man försöker liksom ta sig någon annanstans. De här konstnärerna, de söker ju också tjänst hos förstarna. Och det här var någonting som jag vet att vår presssekreterare, nu går det här ut i radio också, inte förstod riktigt när vi pratade om det. För hon bara, men konstnärer, vad gjorde de annars då när de inte var så här? Nej, konstnärer vid den här tiden, de har tjänst hos någon. Det är inte så att de sitter hemma och är konstnärer på sin fritid eller någonting, utan det är något helt annat. Så det är hos förstarna de har tjänsten. Så man följer med fältherrarna, man flyr från fältherrarna. Man fungerar som diplomater i vissa fall också. Att man skickar just en person som Rubens, ett jättekänt exempel, som då får fungera som diplomat. Och han fungerar även som spion faktiskt. Men, mellan de här. Och här kan man då följa hur de för sig. Och då förstår man ju också att den här påverkan runt om Europa kommer bli ganska stor när konstnärerna hamnar lite överallt. Och då ger vi oss in på det andra, och det är konsten. Vi går tillbaka till den här. Det här kanske är också någonting som är lite svårt att förstå idag. Ni har säkert varit med hela dagen, tror jag. Ja, och lyssnat på Ukraina, antar jag. Ja. För att vi ser lite av det här än idag. Det är ju så att ta det kulturella kapitalet från sin fiende, eller förstöra det kulturella kapitalet från sin fiende, är ett väldigt effektivt sätt att förgöra en fiende på egentligen. Och på 1600-talet så var det också så, konstkammaren som försten hade såg som en spegling av försten själv. Hade man en stor fin konstkammare så var man också en stor och fin furste, om man nu ska uttrycka det lite enkelt. Och det kunde ju vara enorma tavlor, mängder tavlor i de här samlingarna. Så att det är ett krig kring den här konsten också. Så det här är ju då konstdelen i utställningen. Och jag tänker återkomma lite till det. På samma sätt här har de här institutionerna då lagt in konstverk som har rört sig över Europa. Man kan följa dem, hur de går fram och tillbaka, böljande. Och få upp de här. Och här. I det här fallet kan man ju då också välja platser som Mantau, Ebrach, Mainz, Würzburg, München. Där man tog krigsbyten. För mycket av konstverken har också flyttats över Europa som krigsbyten. Man plundrat. Det här ska vi komma ihåg när vi pratar om 1600-talet och 30-åriga kriget. Det var helt i enlighet med krigets lagar vid den här tiden. Det är det ju inte idag, men då var det det. Det såg som en naturlig del av kriget att göra på det. Men det var en lagtext på att man fick göra det. Det var segrarens rätt, helt enkelt. Alla gjorde det. Men man kan med rätta säga att ingen gjorde det mer effektivt och systematiskt än svenskarna under 30-åriga kriget. Svenskarna gick i princip fram som gräshopper och tog. Och det finns anledning till att man gjorde det. Nummer ett var ju det att man saknade helt enkelt kulturellt kapital i Sverige. Sverige är en stormakt på uppgående. Tyvärr så är det så att reformationen har slagit sönder universitetsväsendet bland annat. Och man inser att man har liksom inte de här sakerna man behöver för att uppfostra eliterna för, som ska leda den här stormakten. Så man är väldigt noga med att plocka de här sakerna. Och sen så saknar man också de här konstskatterna. Det här är ett relikkors som är med, vi kan ta upp det lite större. Som är taget i Tyskland egentligen. I Mainz tror jag det kan vara där, eller Halle. Det också finns ett relikkors, alltså det finns en liten relikgömma i den. Just i det här fallet så är det en bit av Kristi kors i den som är med. Och det här, det fraktas ju hem till Sverige. Väldigt mycket av de här konstverken hamnar hos adelsfamiljer, hos kungamakten ska man säga. Och just den där, den vet vi med säkerhet har funnits. För vi har dagboksanteckningar från en fransman som besökte skattkammaren på Stockholms slott vid den här tiden. Och G hette han. Så han fungerade som diplomatisk sändebud egentligen. Frankrike och Sverige var ju allierade senare delen utav 30-åriga kriget. Han kommer hit för att besöka skattkammaren 1635 och beskriver i sin dagbok vad han ser. Och han ser ju de här skatterna som kommit från det plundrade Europa. Han skriver själv att tidigare hade de ju ingenting här egentligen. Vilket nog var en ganska riktig beskrivning av det faktum att det fanns inte det här överhuvudtaget. Det dog något. Så. Och han beskriver faktiskt just det där korset i skattkammaren på Stockholms slott. Han är ju ganska upprörd över det här, för han är ju katolik och ser med bestörtning hur de svenskarna behandlar den här typen av religiösa föremål under 30-åriga kriget. En annan sån här konstskatt som har dykt upp som inte riktigt vet hur den har kommit till Sverige, men det är en ring. Som en fingerring, så en så kallad armisfär som man då kan dela upp på olika sätt. Ja, här har vi det som kanske, de här är ju spektakulära, liksom, de här guldskatter och sånt som togs hem. Men det var här som man väldigt mycket var ute efter. Det var böckerna. Alltså att plundra biblioteken var lite av en specialitet, skulle man kunna säga, skickades hem. För här har ni det kapital som saknades. Det här tog man och man var väldigt systematisk. Man letade ofta upp folk på de här platserna man tog dem. Tvingade dem att peka ut vilka som var de mest värdefulla. Och liksom rangordna sina boksamlingar och så kunde man skicka hem det sen till Sverige. Mycket hamnar ju naturligtvis på Uppsala universitetsbibliotek. För det är det som ska byggas upp här egentligen. Ja, de kunde ju komma hit också de här konstskatterna som gåvor. För de fungerade ju liksom som när man hade fredsförhandlingar och liknande, eller man planerade partnerskap i kriget och sådär, så överlämnades ju gåvor. Det gör det nästan alltid när första möts. Så här är lite sådana exempel. Här har ni en del av en hästutrustning som fursten Bethlen Gabor skickade till Gustav II Adolf i förhoppning att han skulle bli allierad med honom i hans kamp mot då den tysk-romerske kejsaren. Tyvärr hann liksom Gustav II Adolf dö innan gåvan ens kom fram till Sverige. Men Kristina tog emot den där. Sen har vi en annan liten god sak här. Och det är ett dryckeshorn gjord utav ett noshörningshorn. Egentligen. som kommer från Skoklosters slott. Och det var ju en av anledningarna till att jag räknade upp alla de här samlingarna inledningsvis, som alla kommer ihåg, vad Statens historiska museer är för något. Vi har haft fördelen i den här utställningen då att samarbeta med Skoklosters slott, med Historiska museet, som också sitter på den här typen av material. Vilket gör det enkelt för oss när vi är i samma institution. Men konsten kom ju hit också, det vi kanske själva tänker som konst direkt, tavlorna. Och ja, här har ni ute på, vad blir det? Högra kanten, en herre som alla känner igen, som tittar lite imposant ner på oss. Det är von Königsmarck, en av de svenska befälhavarna under den här perioden. Och det är ju många av de här adelssläkten i Sverige som gör sig enorma förmögenheter under det här kriget. Vilket också är en anledning till att kriget fortlöper hela tiden, för det är en inkomstkälla för dem också. Vi har exempel som Wrangel, som då grundar Skoklosters slott bland annat, som är generalguvernör över hela Schweiz vid ett tillfälle. Så, och skaffar sig enorma platser från det. Men von Königsmarck tar jag med här för att han är ett jättebra exempel på just det här att just krigsbyterna, ta byterna, var faktiskt en av anledningarna till att man krigade också. För att von Königsmarck, året är 1648. Fredsförhandlingarna har påbörjats i Nürnberg egentligen. Man håller på, alla vet att fredsförhandlingarna är igång. Alla vet att freden kommer när som helst egentligen. Von Königsmarck är på väg hemåt med en svensk arméstyrka. Men vänder plötsligt och går mot Prag. Och det finns bara ett syfte varför han går mot Prag. Det är för bytet. Han ska hinna ta något innan freden kommer. Och det gör man. Under närmast kuppartade former så tar man sig in på en så kallad lillsidan på Prag. Och det är ju där palatsen, herresätena, ligger i Prag. Så man kommer inte längre än så. Men man har kommit dit man vill komma. För där finns skatterna. Och där sätter man igång med en hejdlös plundring av det här egentligen. Och skickar hem egentligen. Och det här finns beskrivet också väldigt väl i dagboksanteckningar och vad som sker. Stora lister, man plockar med sig allt, packar ner i lådor. Det är väldigt organiserat. Soldaterna till exempel får också ut av det här. Om vi säger att ni är soldater i 30-åriga kriget, vanligtvis när ni plundrar någonstans, då kanske du fick något silvermynt. Du kanske fick något silvermynt. I Pragrovet, då skickar man runt hattar fyllda med silvermynt. I princip. Och resten av tavlorna här är ju faktiskt från Pragrovet. Det man kommer över i den där farbrorns konstkammare bland annat. Rudolf den andras stora kammare som skickas hem. Och alla sådana här krigsbyten som ni säkert, om ni ska säga något som ni känner igen, så är bara, silverbibeln. Det är Pragrovet. Sådana saker, det kommer därifrån. Enorm. Så att det där är typexempel på en krigsprofitör. Ska jag kanske kalla honom idag. Men de här konstskatterna finns nu här. Och det här ska jag lägga till i det här. Vi har ju sagt det, att det här var enligt krigets lagar. Det var helt okej på 1600-talet att göra det. Och alla europeiska stater idag är också överens om att det som togs som byten under 30-åriga kriget, det ska vara kvar där det är idag. Det är ingen diskussion kring det egentligen. För det berättar Europas historia. Visst, det kan dyka upp sådana här krav på återlämnande, men då kommer det ofta från liksom nationalistiska rörelser inom ett land som för upp det här på den politiska dagordningen. De är egentligen inte intresserade av just den här saken, de är bara intresserade av att föra upp nationalismen på dagordningen. Så. Men just i samband med det här utställningsprojektet, 30-åriga kriget, så såg vi också en utmärkt chans att få in det här i vår skolverksamhet. Vi har ju väldigt mycket skolgrupper som kommer hit, framförallt när man håller på kring stormaktstiden på mellanstadiet. Så att vi har populära program kring det, men då kunde vi också använda oss av den här utställningen i de skolprogrammen med. Få en bra start, ett bra sammanhang, europeiskt sammanhang kring det hela. Men den här utställningen, Slaget om Europa, den står ju fram till efter sommaren, ska jag säga. Ändå. Så har ni möjlighet så hoppas jag att ni kan komma förbi och kika på den i alla fall. Men med det ska jag tacka för mig att ni har lyssnat på mig så länge.
Ja, det ni har lyssnat på nu, det är alltså en föreläsning på Tyresö historiedag som gick av stapeln i maj. Och ni har lyssnat på Jonas Lindvall som är intendent på Livrustkammaren. Och han pratade om slaget om Europa, kriget och konsten under 30-åriga kriget. Och jag som haft nöjet att få vara där och intervjua de som var där, jag heter Ann Sandin Lindgren. Och vill ni lyssna på fler av de här seminarierna så finns de i stort sett allihopa utlagda på våran hemsida eller där poddar finns. Söker ni på historiedagarna så kommer ni fram till dem. Så att fortsätta lyssna på Tyres Radio nu när det förmodligen är sommar när ni lyssnar. Och ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4.